Petrus hade förnekat Jesus tre gånger, trots att han dyrt och heligt hade lovat att han aldrig skulle göra det. Inte ens om alla andra lärjungar skulle göra det, så var han fast besluten om att han skulle minsann inte förneka Jesus. Men innan tuppen hade galit så hade Petrus förnekat honom tre gånger den natten. Vilken besvikelse han kände över sig själv. Och han förstod att han hade försummat möjligheten att fortsätta vara Jesu apostel. Petrus vänner hade börjat fiska igen i Galileiska sjön. Och då kommer Jesus till dem. Han upprepar det miraklet som han gjorde för Petrus när han först kallade Petrus med fiskarna. Sedan så tar han Petrus på en vandring. Och han ställer frågor till honom. Tre gånger så ställer han frågan till Petrus: älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Tre gånger hade Petrus förnekat Jesus. Tre gånger får han möjlighet att bekräfta sin kärlek till Jesus igen. Vilken nåd, vilken kärlek ifrån frälsaren. Han återinstiftar Petrus i sitt apostlaämbete. Han ger honom en ny chans. Han säger: för mina får på bete. Sedan fortsätter Jesus med att säga i vers 18: jag säger dig sanningen, i Johannes kapitel 21. När du var yngre spände du själv bältet om dig och du gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. Följ mig. Petrus hade fått reda på sin plikt. Han hade fått reda på sitt uppdrag, sin kallelse. Han hade till och med fått reda på hur han skulle dö. Och sen får han kallelsen: följ mig, vandra efter mig. Men Petrus, när han går där, så vänder han sig om. Och han ser en annan lärjunge. Den som Jesus älskade, som det står. Det är alltså Johannes. Han ser Johannes och han börjar tänka: men vad med honom? Vad kommer hända med honom? Han ställer frågan till Jesus: hur blir det med honom? Ni minns Petrus, när han skulle gå på vattnet så tappar han fokus på Jesus en tid och han sjönk. Här igen så ser vi lite samma tendenser här. Jesus hade sagt: följ mig. Men Petrus börjar se sig om igen och titta på andra personer. Tänka: men den där personen gör ju inte kanske så som jag gör. Eller den där personen kanske inte följer Jesus på samma sätt. Hur blir det med honom? Och Jesus svar är: om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig. Vad rör det dig? Följ du mig. Ingen person är kallad till att vara en annan persons samvete. Jesus vill ha en personlig relation med dig. Han kommer att tala till dig genom ditt samvete. Inte genom någon annans samvete. Den här lärdomen som Petrus fick hade hans så kallade efterträdare ganska svårt att lära sig. Det var en församling under medeltiden i Rom som menade sig ha Petrus apostlaämbete. Men det fanns ingen samvetsfrihet där. De hade någonting som kallades för inkvisitionen. Hur många har hört talas om inkvisitionen? Inkvisitionen handlar om att du söker och tar reda på vad personer tror och tänker och tycker och straffar dem ifall de inte tror och tänker och tycker så som kyrkan hade bestämt. Vissa har kanske något av Rom i sig fortfarande. Protestanterna, de protesterade emot det här. I protesten i Speyer så skriver de så här att i angelägenheter som rör samvetet så har majoriteten inte någon makt. Samvetsfrihet stod de upp för. Det är en del av kärnan i reformationen. Martin Luther, när han stod inför påvens representant där och skulle avsäga sig sin tro, de begärde att han skulle avsäga sig det han hade sagt om att Bibeln är den enda rättesnöret. Så säger han att det är farligt för en kristen att tala mot sitt samvete. Här står jag och kan inte annat. Gud hjälper mig. Amen. Det är farligt för en kristen att tala mot sitt samvete. Här har vi igen den här tanken om samvetsfrihet, religionsfrihet som är också nära kopplade. Samvetsfrihet och religionsfrihet är starkt sammankopplade till evangeliet. Kanske är det inte ett sammanträffande att Paulus i brevet till Rom behandlar just det här ämnet. Det är lite ironiskt skulle jag säga. Eftersom den romerska kyrkan senare, många århundraden senare, började att gå bort ifrån det här. Men slå upp till Romarbrevet kapitel 14 om du har en bibel. Så ska vi titta på Romarbrevet kapitel 14 idag. Innan vi tittar på Romarbrevet 14 så måste vi förstå lite bakgrunden till det som händer här. Paulus skriver till en församling i Rom och där finns det både hedna kristna och det finns judekristna. Och de kommer från olika kulturer och olika bakgrunder. Och det här kan ställa till en del problem, en del tvister och konflikter. På den tiden, eller hur? Inte kanske så mycket idag, eller? Okej, det kan hända idag också kanske. Men grejen var den här. Det fanns två huvudsakliga problem som Paulus tog itu med här. Det ena var den att hedningarna som hade kanske kommit från en hednisk bakgrund. De var vana vid vissa högtider. De var vana vid vissa sätt att tillbe på och alla dessa grejer. Och nu hade de tagit avstånd ifrån det. De hade lämnat det här. Och en sak var offer till avgudar. Eller att man offrade mat till avgudar. Det var så att den hedniska kulturen så var det så att du hade en bit kött och sen så har du en ramsa över den till en avgud och du offrade det här köttet till avguden. Sen sålde du det på marknaden och så skulle det bli mycket bättre, menar de. Du skulle få mycket mer pengar eller vad det nu än kunde vara. Köttet var välsignat utav den här avguden. Och hedningarna som hade blivit kristna, de insåg att det här är ju helt fel. Vi har hållit på att tillbe avgudar, vi kan inte hålla på med det här. Och de ser att när de går ut på marknaden och ska handla så vet de kanske att det är mycket av det här som är offrat till avgudar. Och om vi äter av det här köttet som är offrat till avgudar så tänker de att de tillber den här avguden. Andra personer i församlingen, de resonerade på ett annat sätt. De tänkte att den här avguden är ju bara en staty, en stock eller en sten. Och om någon säger en ramsa över den här köttbiten så spelar det ingen roll. Vi vet att det bara finns en Gud, en sann Gud. Jag kan fortfarande köpa den här köttbiten och äta den utan att behöva bry mig om det. Medan andra tyckte, om du gör det, då tillber du avgudar. Det här är hädelse. Förstår ni konflikten? En annan konflikt som fanns i församlingen handlade om olika astrologiska högtider och de judiska högtiderna också. Vissa menar att, sabbaten också skulle vara inkluderad i den här. Men vi förstår att det inte kan vara fallet eftersom sabbaten tillhör morallagen, de 10 buden, och inte den ceremoniella lagen med olika högtider. Men det fanns många andra högtider förutom sabbaten. Det fanns påsken, pingsten, försoningsdagen, lövhyddohögtiden och så vidare. Skulle man som kristen fortsätta att fira dessa? Och, eller var det förbjudet att fira dessa? Trots att Jesus hade upphävt ceremoniallagen på korset. Andra konflikter hade kanske med vissa hedniska högtider. Det fanns mycket hemska saker som associerades med vissa hedniska högtider. Ta till exempel julen, midsommar, såna här högtider. Det är inte kristna högtider egentligen. Det har inte kristet ursprung. Egentligen har det hedniskt ursprung, eller hur? Och vissa tänkte att, ja men, så här är det ju att om vi firar dessa, om vi på något sätt uppmärksammar dessa, så deltar vi i dessa hedniska avguda, den här hedniska avgudadyrkan. Och det kan vi absolut inte göra. Andra menade att okej, visst, vi måste ta avstånd ifrån allt som har med hednisk avgudadyrkan att göra, men att vara ledig på den dagen eller uppmärksamma den dagen på ett sätt som kanske ärar Gud, det kan man fortfarande göra. Andra kunde inte gå med på det. De tyckte det var kompromiss. Så sådana här konflikter fanns det. Och med den bakgrunden så kan vi läsa Romarbrevet kapitel 14 för att se Paulus svar på det här. Romarbrevet 14, vers 1, så står det: den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Den ene har tro att äta allt, den andra är svag och äter bara grönsaker. Nu, när vi läser den versen, vissa tror att det här handlar om hälsogrejer. Men det handlar inte alls om det överhuvudtaget. De här personerna som ni minns jag pratade om, som inte ville köpa offerkött, de sa vi köper bara grönsaker. Det handlar inte om en hälsomedveten poäng att nu vill jag äta lite mer hälsosamt och lite sunt och därför vill jag bli vegetarian. Det är inte de som Paulus pratar om. Utan det här handlar om de som utav samvetets skull, de trodde att de tillbad avgudar genom att köpa offerkött. Är ni med? Okej. Så de åt bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Vers 3. Den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt. Intressant, jag träffade en gång en person som kom från en hinduistisk bakgrund. Och hon hade just det här konceptet också med avguda offer. För det var så att vi skulle gå till en restaurang en gång i ett ställe då. Och den här personen berättade för oss att, vet ni, ni ska inte äta där, för de offrar sin mat till avgudar. Okej? Okay? Så det var ett samvetssak för den här personen. För mig så spelar det ingen roll om de har sagt den här ramsan över maten. Jag kan fortfarande äta den. Så länge jag kan ära Gud med det. Men den här personen hade ett samvete som sa dem att det borde de inte göra. Och Paulus säger det är okej, okay, jag ska inte döma den personen. Och hon ska inte döma mig i den bemärkelsen. Och Paulus går det till och med vidare, han säger att det största ansvaret ligger på mig som är stark i tron. Att jag inte ska bli en stötesten för den som är svag i tron. Vi läser vidare, vers 5. Den ene sätter en dag högre än en annan, den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren, den som äter gör det för Herren, han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, även han tackar Gud. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Olika dagar. Jag träffade en kvinna en gång som berättade för mig om hur julen var en mycket hednisk högtid. Jag var beredd att hålla med henne. Det står ingenstans i Bibeln att Jesus var född den 25 december, eller hur? Det är snarare någonting som kommer från hedendomen. Den här personen sa att om vi överhuvudtaget uppmärksammar den på något sätt, om det ens finns ett rött tygplagg i kyrkan under den tiden, då är det så att vi tillber solguden. Okay. Hon hade väldigt starka åsikter om det här. Personligen så såg jag jag läste någonting hos en författare som jag uppskattar, som hade en lite annan syn på det här. Hennes namn var Ellen White. Hon skriver så här angående julen. Eftersom den 25 december firas till minne av Kristi födelse och eftersom barnen genom ord och exempel har vant sig vid att det är en dag av fröjd och glädje, kommer ni att finna att det är svårt att förbigå den här tiden utan att ägna den någon uppmärksamhet alls. Men vi kan låta den tjäna ett gott syfte. I världen används ofta helgdagarna till utsvävningar och överdåd, frosseri och prål. Stämmer det även idag? Yes. I förbindelse med jul- och nyårsfirande blir tiotusentals kronor värre än bortslösade på tom njutning. Stämmer också bra idag. Men det är vår förmån att skilja oss från den här fördärvade tidsålderns seder och bruk. Istället för att endast använda våra medel för att tillfredsställa aptiten eller för onödiga smycken eller kläder, kan vi göra den kommande högtiden till ett tillfälle att ära och upphöja Gud. Så enligt den här personen, kan man använda den här högtiden för att ära och upphöja Gud? När människors uppmärksamhet är riktade på Jesus födelse, på grund av den tradition som vi har, så har vi en förmån att kunna nå ut med evangeliet på ett sätt till dessa personer. Vi behöver inte se julen som en helig högtid, men vi kan använda den för att nå ut till andra människor med evangeliet. Vi kan göra det, använda dagen till Herrens ära. Vi kan uppmärksamma dagen, fira dagen till Herrens ära. Det är vad Paulus säger också här. Den ene sätter en dag högre än den andra håller alla dagar för lika. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Jag behöver inte tvinga den här kvinnan som jag pratade med att fira jul. Är ni med? Hon har full rätt att låta bli. Det står ingenstans i Bibeln om att du måste det. Men det finns en frihet, en kristen frihet. När det gäller såna här saker. Du är fri att fira lövhyddohögtiden om du vill. Men Bibeln säger att du behöver inte. Och så vidare. Gud vill ha en personlig relation med dig. Och det betyder att han vill undervisa dig personligen om din plikt. Låt oss titta på vers 22 och 23. Där står det så här. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Så den som hyser betänkligheter, den som tror att de tillber avgudar genom att äta det här köttet, de borde inte äta köttet. Tills de själva är övertygade om att nej, men det är faktiskt inte så att jag tillber avguden genom att äta det här köttet. Hänger ni med? Gud vill att vi ska ha en personlig, eller att vi är personligt ansvariga för vårt samvete. Om vad vi ska, om vad som är rätt och fel. Det kan hända. Eller jag ska säga så här. Om du inte är övertygad om att något är rätt, så ska du inte följa det. Oavsett om andra gör det. Jag vill säga det igen. Om du inte är övertygad om att något är rätt, så ska du inte följa det oavsett om andra gör det. Det är först när vi är övertygade om sanningen och sedan går emot vår övertygelse som vi syndar. Och det är sant att vi kan ha felaktiga övertygelser, eller hur? Jag kan tro att något är fel. Ta till exempel så här. Säg att jag tror, eller jag går i kyrkan på söndag. Och jag tror att det är den dag som Gud har helgat och gjort helig. Nu stämmer det enligt Bibeln. Nej, enligt Bibeln så står det att det är sabbaten som Gud har välsignat och helgat. Men kanske jag tror att det här är den rätta dagen och jag följer den efter min bästa förståelse. Om jag försöker tvinga en sådan person att du måste gå i kyrkan på lördag bara för att, utan att den personen själv är övertygad om att det här står i Bibeln, det här är sant, så begår du ett misstag. Om den här personen är uppriktig så kommer Gud att leda dem steg för steg, kanske genom undervisning, genom predikan, genom olika sätt att kommunicera på, så kommer de att ledas till sanningen. Men att försöka att leda någon emot deras samvete eller emot deras övertygelse, det är fel. Vi är rätt i att undervisa människor vad som är rätt och fel. Vi är rätt i att uppmuntra och utmana människor till att följa sitt samvete. Men vi gör fel i att välja åt dem eller att försöka kontrollera deras samvete. Vad angår det oss om människor inte följer Gud? Det angår i slutändan bara dem och Gud. Vers 4 som vi läste här. Vem är du som dömer en annan tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Han är ansvarig själv personligen för sina handlingar och val. Samma författare säger så här. I samvetsangelägenheter måste man låta sinnet behålla sin frihet. Ingen får öva kontroll över en annans sinne. Bedöma någon annan eller föreskriva någon hans plikt. Gud ger varje människa frihet att tänka och följa sina egna övertygelser. Ingen har rätt att förena sin egen individualitet med någon annans. Det här är lätt att gå fel i. Men Bibeln är tydlig. I Kristus så har vi samvetsfrihet. Vi har rätt att ha fel. Ni med? Och det är en bra rättighet. Vi har rätt att ha fel. Om vi har fel, förstås, vi kommer få ta konsekvenserna utav det. Det vi sår får vi skörda och så vidare. Men vi har en rättighet att ha fel. Den här kvinnan som jag pratade om, hon är en av grunderna till vårt samfund faktiskt. Och många människor såg upp till henne som en andlig ledare, en andlig förebild. Till och med som någon som verkligen var inspirerad och ledd av Gud. Och att orden hon skrev var inspirerade, är det många som tänkte om henne. Och hon fick frågan av många som började skriva till henne och sa att tant Ellen, kan du hjälpa mig att veta vad jag ska göra? Vilken utbildning ska jag ta? Vad ska jag sätta på mig just idag? Hur många kalorier får jag äta idag? Och så vidare och så vidare. De ville att hon skulle berätta allt det här för dem. Och hon svarar på det här sättet. Vi vägrar fullständigt att vara samvete åt er. Om vi säger er exakt vad ni ska göra, kommer ni att se till oss för att leda er istället för att själva gå direkt till Jesus. Er erfarenhet kommer att ha sin grund i oss. Ni måste ha en egen erfarenhet som grundar sig i Gud. Hon vägrade att vara samvete åt andra. Tänk om alla församlingsledare skulle kunna ha samma attityd. Miljontals människor följer sin pastor, sin föreståndare, sin präst och biskopar och tänker att deras åsikter, det är det som är avgörande, det är det som är rätt. Och de följer någon annans samvete. De är inte själva kanske övertygade om att det här är rätt. De vet inte alls varför man ska göra si eller så. De har aldrig studerat ämnet själv i Bibeln. Men de följer det bara för att någon annan är övertygad om det. Det här är inte sann kristendom. Då är någon annan ditt samvete. Du följer inte ditt eget samvete. Men i Kristus är vi fria att följa vårt samvete. Du behöver ha en personlig förståelse för sanningen. Du behöver ha en personlig förståelse för vad som är rätt. Och följa det som du är övertygad om. Och vara öppen för att du kan ha fel. Vi har rätt att ha fel. Vi har skyldigheter till varandra, men vi är inte ansvariga för varandra. Och det här gäller båda sidor. De som försöker vara samvete åt någon annan, men också de som låter andra vara samvete åt dem själva. Det finns människor som är kontrollerande, som försöker kontrollera andra människor. Så finns det de som är medberoende, de som tillåter andra att kontrollera dem. Och båda två missar poängen med kristen frihet. Man har svårt att säga nej, eller hur? Och om någon ber mig göra någonting, till exempel om Dan nu kom upp här och sa att ja, de av er som vill vara med, skriv upp er på den här lappen. Och vissa kanske tänker, eftersom Dan sa det så måste jag göra det oavsett vad? Nej, du har faktiskt ett val där. Att välja. Nu, jag hoppas att du väljer att vara med. Det kommer vara en fantastisk upplevelse. Du kommer få mycket utifrån det. Men det är ditt eget val om du ska vara med eller inte. Och så är det. Vi har samvetsfrihet. Om du känner dig kallad till något annat, följ det. Följ din övertygelse. Men Jonathan, kanske du tänker, kommer inte en sån här frihet som du pratar om att leda att människor kommer att leva i synd? Att de ursäktar sin synd och tänker, ja men därför, du ska inte döma mig, jag ska leva precis hur jag vill. Det kan ske. Det kan ske. Men, den som tänker att den här friheten är en frihet utan ansvar kommer att bedra sig själva. Om ni har er bibel, så upp till första Petrus kapitel 2, vers 16. Första Petrus kapitel 2 och vers 16. Första Petrus kapitel 2, vers 16. Petrus säger så här. Ni är fria. Men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Amen. Du har rätten att ha fel. Du har den fria viljan att göra fel. Men varför skulle du vilja göra fel? Varför, om du nu är fri, varför inte använda den friheten till att följa Kristus? Paulus säger det på det här sättet: ni är kallade till frihet, bröder, men låt inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Han säger att allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Du är en fri varelse, en fritänkande människa. Du måste följa ditt eget samvete. Men använd inte den som en ursäkt för att göra det som är fel. Guds bud är ett skyddsräcke, det är inte ett hinder för oss. Gud älskar oss, han vill att vi ska må så bra som möjligt. Så det vore dumdristighet att säga, jag vill inte bry mig om Guds bud, jag ska leva i synd. Du kommer att ångra det personligen. Ju större frihet vi har, desto större ansvar har vi för hur vi brukar den friheten. Du är fullständigt fri, och det innebär också att du har ett stort ansvar. Vissa tänker på frihet och tror att det handlar om frihet utan ansvar. Men frihet innebär alltid ett ansvar. Gå tillbaka till Romarbrevet 14. Romarbrevet 14, vers 10-12. Romarbrevet 14, vers 10-12. Paulus pratar om samvetsfrihet. Och han säger: varför dömer då du din broder? Eller varför föraktar du då din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Du har en frihet som ingen människa eller ond makt eller god makt kan ta ifrån dig. Gud kan det, men han väljer att inte göra det. Men det betyder inte att du i domen, eller att du undkommer domen. För även om vi som människor kan inte döma varandra, så kommer det en dom. Det vi sår kommer vi att få skörda. Du kommer att få berätta för Gud: varför har du gjort så som du har gjort? Och där i domen så kan du inte säga till Gud att, ja men Gud, den här personen fick mig att göra det. Den här personen tvingade mig till att göra det. Ingen kan tvinga den friheten du har. Du är fri. En annan person kanske försöker att kontrollera dig, men du har en frihet att säga nej. Ja, men den här personen kanske slår mig. Eller den kanske säger elaka saker om mig om jag inte gör det. Det är inte ditt ansvar. Du är en fri individ. Ja, men till och med de kanske hotar mig till livet om jag inte gör det. De kanske till och med tar mitt liv. Så det är klart att jag måste göra det. Och Gud, han kallar in där inför domen, han kallar 50 miljoner vittnen. Som alla har lagt ner sitt liv som martyrer. För att de har stått för det som de trodde på in till döden. Och han frågar dem: vad tycker ni? Håller det här argumentet som den här personen säger? Det gör det inte. Du har en frihet. Och Gud kommer att döma om du är värdig, eller om du är säker, om det är säkert för dig att få behålla den här gåvan, den här friheten i evigheten. Han kommer döma dig utefter hur vi har använt vår frihet. Efter de 1000 åren så kommer Gud att visa universums historia, och så kommer han att fråga de ogudaktiga: anser ni att det är rättvist att jag dömer er till evig undergång? Och alla knän ska böja, som vi läste, till och med Satan själv kommer att böja knä inför Gud och erkänna att Gud har gjort rätt. Gud kommer inte att använda samvetstvång vid någon tidpunkt. Och det gäller också mission och evangelisation. Det var en gång en anekdot som jag hörde. En rabbin som bad till Gud om sin son. Hans son hade lämnat tron. Och rabbinen bad till Gud, Gud, varför har den här personen lämnat tron? Varför? Åh Gud, kan du förklara för mig? Hjälp mig att förstå varför. Hur kunde det ske? Och i den här berättelsen så svarar Gud och säger att jag kan tyvärr inte svara på din fråga, herr rabbin, för jag undrar samma sak själv. Gud har gett en frihet till varje individ att välja vilken väg de vill vandra. Ibland när vi ber till Gud så kanske vi ber att Gud tvingar den här personen till att ta emot dig. För vi vet att det är det bästa för dem. Men Gud värderar frihet högst. Högst av allt. Vi kan med rätta vädja till personer som är övertygade om sanningen att följa sin övertygelse. Men vi måste överlåta det till personen själv att besluta om de tar emot sanningen. Jag studerade för ett tag sedan med en kvinna som var muslim. Och vi hade studerat ett tag tillsammans. Och hon var övertygad om att Bibeln var sann. Jag frågade henne om det. Hon sa att alltså det här med Koranen och Bibeln verkar mycket mer logisk för mig här. Och jag förstår den mycket bättre. Och Bibeln lyfter också fram att Jesus är Guds son. Och jag frågar henne, tror du på det här? Eller vad tror du om Jesus? Och hon sa att ja, om det står i Bibeln och till och med Koranen säger att Bibeln är inspirerad av Gud, så måste det vara så att Jesus är Guds son. Hon var övertygad. Men hon sa, men jag känner mig rädd. Jag känner mig rädd för vad andra människor ska tänka och tycka ifall jag nu följer den här övertygelsen. Jag sa till henne att finns det någonting som skulle hindra dig? Jag sa, jag förstår din rädsla och Jesus förstår din rädsla. Men han vill vara med dig. Om du vill släppa in honom i ditt hjärta så kommer han att ta bort den rädslan. Han kommer att ge dig den friheten. Jag frågade henne om hon önskade göra det. Hon sa ja, det vill jag verkligen av hela mitt hjärta. Vi bad tillsammans. Och hon bad. En så enkel bön. Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag frågade henne efteråt, är det det du önskar? Ja, sa hon. Verkligen. Jag sa, amen. Du är nu en kristen. Du är född på nytt. Ditt liv kommer aldrig att bli detsamma. Den friden den friden som Jesus önskar ge dig kommer du att få uppleva. Och där och då så sa hon det, att jag känner att rädslan är borta. Och veckan därpå när jag träffade henne sa hon att det är helt otroligt. Jag är en ny person. Jag är inte längre rädd för vad andra människor ska tänka och tycka om mig. Det var hennes egen övertygelse. Det var hennes eget beslut. Vi kan inte tvinga människor. Vi kan vädja till dem. Men det är deras eget val att fatta ett beslut om de vill följa Jesus eller inte. Vi kan gråta över människors beslut att inte göra det. För vi vet att deras glädje kommer inte bli lika stor. Och de kommer att mista evigheten. Men som ordspråket säger, du kan leda en häst till vattnet, men du kan inte få den att dricka. I Johannes 8:36 så står det att om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jesus vill göra dig fri. Har du den friheten? Du är fri att göra ett val. Du är fri att använda din vilja. För att antingen så i köttet eller att så i anden. Det är en frihet. Men det är inte en frihet utan ansvar. Det vi sår kommer vi att få skörda. Jesus har betalat otroligt dyrt för att vi ska kunna ha sann frihet. Och den fråga som jag vill ställa dig idag är, har du den friheten? Eller är du slav under andra människors åsikter och förväntningar? Är du kontrollerande? Försöker du vara samvete åt någon annan? Om nu sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Önskar du att få uppleva den friheten? Välj då att släppa in sonen i ditt hjärta, för det är sonen som gör dig fri. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Där Herrens ande är, där är frihet. Jesus är den enda som kan göra dig verkligt fri. Och om du vågar släppa in honom i ditt hjärta, så kommer han att ge dig den friden och den friheten. Allt du behöver göra är att säga som den här muslimska kvinnan som jag studerade med. Herre, Jesus, kom in i mitt hjärta. Inbjud honom. Det är allt du behöver säga. Och om du säger det utav ett uppriktigt hjärta, du vill det, så kommer han att komma in. Han kommer att ge dig friden. Han kommer att ge dig friheten. Du behöver inte känna slaveriet under andra människors åsikter och tankar. Du kan vara din egen individ. Allt du behöver göra är att säga, kom in i mitt hjärta Jesus, jag vill bli fri. Jag vill bli fri. Finns det någon här idag som är villig att säga till Jesus, att kom in i mitt hjärta, jag vill bli fri? Vill du i så fall visa dig genom att räcka upp din hand just nu? Det är ett val, du kan använda din fria vilja. Vill du säga det? Finns det någon mer? Finns det någon mer som vill säga det? Som vill känna friheten som Jesus erbjuder? Himmelske Fader, du ser våra händer. Herre, du ser att vi har varit på ett eller annat sätt kanske inte riktigt fria i dig. Förlåt oss Herre för det. Hjälp oss att få uppleva den sanna friden, den sanna friheten. Att inte vara styrd av andra människors åsikter, men att inte försöka kontrollera andra människors åsikter. Utan att låta var och en vara övertygad i sitt sinne. Herre, hjälp oss att kunna dagligen fatta det beslutet om att släppa in dig. Vi ber att du ska rena oss, du ska förvandla oss. I Jesu namn. Amen.